Välkommen till en fantastisk resa med Västgöta Bengtsson. Vid utsiktsplatsen alldeles invid vägen ovanför Cementas dagbrott i Skövde stannar vi till första gången. Och här berättar vår guide medan vi ser ner i gruvan hur det började en gång för länge sedan.
Ja, nu går vänner. Nu ska vi ut i vår Västgöta bygd. Och vi ska liksom upptäcka den. För alla de som ödmjukt lyssnar så har nämligen vår bygd så oändligt mycket att berätta. Och då kan vi ju allra först fråga, varför har det blivit så? Varför har det skrivits så mycket historia just här i våra bygder? Svaret på den frågan är helt enkelt, överallt där människor kommit in tidigt, där har de lämnat spår efter sig. Och här har de kommit in nästan i nattomhöljda tider. De fann landet gott och här stannade de och här slog de ner sina bopålar. De blev bönder. Bonde betyder just boende. Vad var det då som gjorde att de trivdes och fann landet gott? Jo, det var två villkor som uppfylldes här i våra bygder. Och det var detta. För det första var jorden ypperlig. När vi kommer ut på farbygden så ska vi se, den är ju, jag brukar säga, nästan som smörgåspålägg. Det var det ena. De hade gjort den fantastiska upptäckten att om man la ner ett korn i jorden så grodde det. Och under stundom växte det upp och gav dubbelt så mycket. De blev alltså bönder. Det andra villkoret var att det fanns vatten, friskt rinnande källvatten. Det fanns vid och i källorna kring Olleberg till exempel. Holakällan, Lokakällan. Kan ni förstå, jag har träffat Rekordelia Falköpingsbor som säger sig icke dricka kaffe om vattnet inte är hämtat ifrån källorna vid Olleberg. Än i denna dag. Sen blir det ordentligt kaffe utåt. Det blir varken starkt eller svagt eller lurpet, utan det blir som kaffe ska smaka. Alltså de två villkoren uppfylldes för att människorna skulle kunna bosätta sig här. Jorden gav skörd och de hade friskt rinnande källvatten. Och nu var det ju kanske så att de allra första som kom in, de var inte bönder utan de var nomader. De flyttade på sig. Men som sagt, nästa stora strå kommer söderifrån och de blev alltså rekordeliga bönder ut på farbygden. Och där har de bott i tusenden av år och funnit sig väl till rätta. Nu tänkte jag att vi ska börja riktigt ifrån början. Hur det här nu gick till när människorna kom in, hur vår bygd kom till. Hur vår herre hade tänkt sig med det hela. Och därför har vi stannat till här allra först nedanför våra fötter. Där har vi den väldiga gruvan som Gullhögens cementfabrik började på redan 1923. En av de allra första gubbarna som var med här, han hade varit soldat. Och jag träffade honom faktiskt på sin tid. Han hette Johan Rodin. Och det är rätt tjusigt att kunna säga det, att han var en av de allra första som satte spaden i jorden, spettet i urberget, och var med här nere. Och ni ser hur det ser ut idag. Nu ska vi titta lite grann på vad vi alltså ser nedanför våra fötter. Längst ner i botten, där är sandsten och gnejs. Det är berggrunden. Och den är så ordentligt tilltagen. Så att vi behöver inte frukta, säger de lärde, vad till exempel kineserna upplevde för några år sedan. De är ju så tystlåtna så de talar ju inte om någonting, men det viskades om att 700 000 människor gick åt vid det tillfället, vid den jordbävningen. Men vi behöver som sagt inte frukta det, för att jordskorpan är så ordentligt tilltagen. En gång i tiden för 10 000, 15 000 år sedan så blev det en väldig klimatförsämring här uppe i Norden. Det blev praktiskt taget inga somrar. Snön föll året runt och den pressades till is. Och isen måste någonstans ta vägen. Den gav sig då ut på vandring. Och kan ni tänka er att här ligger den nu, säger de lärde, ungefär 3000 meter i höjd och rör sig sakta ner igenom, men med dunder och brak. Den går över hela vårt land, den går över Östersjön, den går ända ner till norra Tyskland. Och då är det som vår bygd egentligen skapas, danas, så som vi upplever den nu. För sådana små saker som berg och kullar, de släpades med utav isen, pulveriserades och frös in i isen och släpades iväg ner igenom, som jag sa, ända ner till norra Tyskland. Nu blir det en klimatförbättring så småningom. Nu smälter isen och då faller infrusen sand och grus ner där i norra Tyskland och bildar den så kallade baltiska landhöjden. Ja, det är det största potätefält som jag vågar påstå jag har sett på denna jorden. Det har vi där nere. Det är faktiskt vårt sand och vårt grus alltihopa som de växer i. Men det tör inga människor ska säga till dem, för det ligger ju på den sidan, så de får ju hata givet. Man har beräknat att ifrån det Skåne var isfritt fram just hit till de här trakterna där vi står, så gick det åt 4000 år innan isen hade smält. Och då hade den smält till ett kallt isvatten, den så kallade Baltiska issjön. Den ligger 26 meter ovan världshavets nivå. Och så en dag, för så där 10-11 tusen år sedan, då skulle vi varit ute på vår resa istället. Då skulle vi upplevt någonting alldeles otroligt. För då hade denna Baltiska issjö hittat den ömma punkten just upp vid Nordbillingens spets, och nu bryter den igenom och bildar, säger de lärde, det väldigaste vattenfall som har skådats i historisk tid. Niagarafallen idag, de är högre. Men vattenavrinningen per tidsenhet, den var större. När detta kalla isvatten nu söker sig ned på den sidan av vår Billingsberg och kastar jätteblock, kastar över dem på andra sidan, och där bildas klyfta mon. Där skrapas nu jorden upp och vattenfylldes, och där har vi hur Lången kom till, sjön Lången. Ja, nu är det tämligen torrt här nere. Nu har alltså issjön tömts på sitt kalla isvatten. Och vad händer nu? Jo, nu kommer det liv in i bygden. Det kommer först i form av fjällsippa, dvärgbjörk, videarter, renlav, och i deras spår kommer älgen och renen, och i deras spår kommer människan. Där har vi hela utgångspunkten för vår resa. Nu har alltså människan kommit in i sammanhang. Vi hade alltså längst ner i botten sandsten och gnejs, och på det ligger sedan alunskiffern. Det ger ett brunt streck om man drar över det. Vad är egentligen alunskiffer? Jo, det är sammanpressade växt- och djurdelar under miljoner år. Sammanbundna utav energi. Men i denna alunskiffer finns det också någonting annat som har blivit särdeles aktuellt i våra dagar. Nämligen uranet, som är oss till mycken glädje och å andra sidan är oss till mycken sorg. Det beror sig på hur det användes. Men nog är det väl underligt när jag nu citerar de lärde och säger att om vi plockar ihop allt uranet som finns i vårt Billingsberg, så har vi att göra med jordens rikaste fyndighet utav detta märkliga ämne. Sen kommer, som ni ser där, kalken. Ortocerkalken. Man brukar kalla den för ortocerkalk efter de förstelnade djurrester som vi kan se i dem, en sorts förstelnade ormliknande djur. Och sen där vi nu står och tittar på allt detta, här är lerskifferlagret. Men det finns en sak till som vi inte ser här, då måste vi fortsätta lite högre upp på Billingsberget. Ut med vägen Skara-Skövde, där kan vi se det. Det är diabasen, eller trappen. Det är den hårdaste bergarten i våra Västgötaberg. Och tack vare den så ligger våra berg kvar. Är alltså isen, som jag sa, låg 3000 meter i höjd och dundrade iväg ner igenom, så släpade den med sig sådana små saker som våra berg. Där det var lösare bergspartier, som kalken till exempel, är ju ett löst parti. Denna diabas, den har en gång i tiden legat längst ner i botten. I jordens innandöme liksom, och varit glödflytande. Och så har det blivit en spricka, eller som de lärde kalla den, eruptionskanal i berget. Och i denna spricka har denna glödflytande massa en gång trängt upp och lagt sig som en mössa över alltihopa. Och där denna mössa låg överst, där orkade inte isen göra någonting åt det hela. Därför har vi Billingen kvar, Åleberg och Mösseberg. Och därför ser Kinnekulle ut som ett fusiama. Vid sidorna, där fanns det ingen diabas, och där var nu de lösare bergspartierna bortsläpade. Och därför har det nästan en kägelform på det sättet. Vi kan kasta en blick emot sydändan av Billingen, så ser ni där Voms lilla underbara kyrka sticker fram där. Den kan jag gott få nämna om. Det är nämligen själva prototypen, urtypen för den romanska konsten i landet. Kyrkans långhus är från 1100-talet. Och tornet som vi ser sticker upp så fint där, det är ifrån 1200-talet. Den där användes alltså för att man ville möta sin gud i den där. Där har man samlats under glada dagar, där har man samlats under ofredsdagar. Men framförallt så var det så till att börja med att man gick in där för att be vår Herre om hjälp för att man skulle ta sig över Billingsberget, komma över på Skarasidan. Och det var ett stort företag i forna tider, för här uppe på Billingen, här höll det mycket stigmän till. Och det var en stor risk att ge sig ensam över berget. Och sen när man kom över på andra sidan, då gick man in i kyrkan i Skarke, som den hette, i Varnhem. Och så tackade man sin gud för att man kom över ordentligt. Och var det så att man inte kom över, då var det ingenting mer med det. Utan då blev det som det blev. Och med det här tycker jag att vi alltså startar och far iväg ner emot Falubygden.